Välkomna till den 33:e och sista predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till det 16:e kapitlet och jag ska läsa hela kapitlet. Men låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Från Romarbrevet kapitel 16 läser vi. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga, och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig, och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min älskade Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Hälsa min älskade Ampliatus i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stachys. Hälsa Apelles, prövad i Kristus. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Hälsa min landsman Herodion. Hälsa dem i Narcissus familj som tillhör Herren. Hälsa Tryfena och Tryfosa som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis som har arbetat mycket i Herren. Hälsa Rufus, utvald i Herren, och hans mor som är en mor också för mig. Hälsa Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna hos dem. Hälsa Philologus och Julia, Nereus och hans syster Olympas och alla heliga hos dem. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem. För sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda och oskyldiga när det gäller det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Min medarbetare Timoteus hälsar er, liksom mina landsmän Lucius, Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, Gaius som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, liksom brodern Quartus. Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Han är den ende vise Guden, och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus avrundar nu sitt långa brev till församlingen i Rom med att sända en lång lista med hälsningar till olika personer som han känner. Det kan vara värt att notera vilken rörelse det var på den tiden. Innan medeltidens civilisatoriska och infrastruktursmässiga tillbakagång ledde till att långa resor blev mycket svåra och farliga att göra. Trots att Paulus aldrig hade besökt församlingen i Rom kände han en hel rad människor som befann sig där. Sådana som han träffat på andra orter. Romarriket hade ett väl utbyggt vägsystem som gjorde det enkelt att färdas från rikets ena ände till den andra. Den romerska freden, Pax Romana, innebar också att det var förhållandevis lugnt och säkert längs vägarna. Detta gjorde att evangeliet snabbt kunde spridas över hela den då kända världen. Som en parentes kan det också påpekas att tryckpressen uppfanns i Tyskland i lagom tid innan Luther återupptäckte det rena, klara evangeliet, så att de reformatoriska skrifterna och även Luthers bibelöversättning kunde tryckas i stora upplagor och få snabb spridning. Vi anar Guds försyn bakom dessa två förhållanden som markant underlättade evangeliets spridning i världen. Kan det möjligtvis vara så att vår tids stora uppfinning på kommunikationens område, internet, innebär evangeliets slutliga spridning över hela världen, så att domedagen nu står för dörren? Jesus säger ju: och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Matteus 24:14. Vi ska i predikans första del titta lite närmare på hälsningslistans persongalleri. Paulus hälsar som sagt till en lång rad personer, närmare bestämt till över 2 dussin. De flesta av dem är helt okända för oss, men Priska och Aquila känner vi till. Några av de andra personerna är också värda en kommentar. Först nämns Febe. Hon är emellertid inte en av dem som ska hälsas, utan Paulus skriver en rekommendation för henne i vers 2. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Varför lägger Paulus ett gott ord för henne? För att hon skulle få hjälp naturligtvis. Men förmodligen också därför att hon är den som förde med sig romarbrevet till församlingen. På den tiden fanns inget postsystem som vi idag tar för givet. Man brukade passa på att sända sina brev med resenärer som var på väg till den ort dit brevet skulle levereras. Paulus skrev romarbrevet i Korint, det ser vi i Apostlagärningarna 20, vers 2 och 3. Och där tjänade Febe som diakonissa eller liknande i församlingen. Hon beskrivs som en tjänare i vers 1, diakonos på grekiska. Kenkrea, orten som anges för den församling som hon tjänade, är nämligen Korints östra hamnstad. Är det inte fascinerande att tänka sig att romarbrevets originaltext, detta Bibelns viktigaste brev, som spelat en sån avgörande roll i teologihistorien, såväl Augustin som Luther fick ju sina andliga genombrott genom det. För snart 2000 år sedan transporterades av en ensam kvinna den långa sträckan mellan Korint och Rom. Tänk om hon hade tappat brevet eller blivit överfallen och rånad. Då hade vi inte haft romarbrevet. Är detta en del av den stora hemligheten att Gud har stigit ner till jorden och uppenbarat sig i det svaga, ringa och oansenliga, och att evangeliet är en skatt som vi har i lerkärl, som det står i andra Korintierbrevet 2:7. Hur som helst vet vi att Gud vakar över sitt ord, Jeremia 1:12. De första som Paulus hälsar till är Priska och Aquila, vers 3. Detta äkta par är kända från Apostlagärningarna, kapitel 18, och så första Korintierbrevet 16:19 och andra Timoteusbrevet 4:19. Lukas kallar hustrun vid hennes riktiga namn Priscilla, medan Paulus använder kortformen Priska. De var tältmakare från Italien och var vänner och medarbetare till Paulus. Vi förstår av Apostlagärningarna 18:26 att de var mycket insatta i den kristna läran. När den lärde Apollos kom från Efesus hände följande. Apostlagärningarna 18:26 alltså. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priska och Aquila hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. Somliga som försöker finna bibliskt stöd för kvinnliga präster vill ta Priskas undervisande av Apollos till intäkt för att det är riktigt med kvinnligt predikande. Men Priska predikade inte i församlingens gudstjänst. Tillsammans med sin man förkunnade hon i ett privat sammanhang Guds härliga gärningar som varje kristen är kallad att göra, eftersom han eller hon tillhör ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, som Petrus skriver i sitt första brev 2:9. Hon agerade alltså inte utifrån det särskilda utan från det allmänna prästadömet, för att använda luthersk terminologi. I sin hälsning till Priska och Aquila skriver aposteln: de har riskerat sina liv för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Vers 4 och 5. Vi ser här hur farligt det kunde vara att bekänna sig som kristen. Detta äkta par hade satt sina liv på spel, ordagrant faktiskt sina halsar på spel, för att hjälpa Paulus. Vi märker även vilken typ av församling det handlade om i Rom. Det var fråga om husgrupper som träffades i olika hem. En grupp träffades hos Priska och Aquila. En annan grupp, läser vi senare i vers 10, tillhörde Aristobulus familj. Förmodligen träffades en annan del av församlingen i hans hem. Paulus hälsar även till Epinetus. Han sägs vara Asiens förstlingsfrukt till Kristus, vers 5. Det är ett mycket vackert uttryck. Paulus ser de olika provinserna som åkerfält där evangeliets ord sås ut. Epinetus hade blivit den första plantan som Asiens mylla gett ifrån sig för att inbärgas i Guds rike. Vem var förresten vår världsdels förstlingsfrukt? Fastän Paulus kom till Europa första gången därför att en man visade sig för honom i en syn och vädjade: kom över till Makedonien och hjälp oss, Apostlagärningarna 16:9. Så kan det ha varit en kvinna, affärskvinnan purpurhandlaren Lydia som först blev kristen i vår världsdel. Apostlagärningarna 16, vers 13-15. Åtminstone vad vi känner till. I vers 7 hälsas till Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Detta är en annan vers som feministteologer gärna hänvisar till. I sin iver att försöka finna kvinnliga predikanter och församlingsledare menar de att exemplet Junia visar att det fanns kvinnliga församlingsledare i urkyrkan. Hon sägs ju till och med vara en apostel. I de flesta tidigare svenska översättningar, dock ej Karl XII:s, har Junian, som det står i grundtexten, översatts Junias, vilket är ett mansnamn. Men Folkbibeln 2015 har översatt med det feminina namnet Junia. Förmodligen är det riktigt, eftersom de två personerna Andronikus och Junia hälsas tillsammans som om de vore ett par. Dessutom är Junias inte känt som ett mansnamn under den här tidiga tiden, utan först senare. Att Junia användes som kvinnonamn finns det däremot belägg för. Att man inte kan veta helt säkert vilket som är det riktiga alternativet, Junias eller Junia, beror på att namnet här i grundtexten är böjt i akkusativ. Och i akkusativformen så blir såväl Junias som Junia, Junian. Dock vet vi inte om Junia, vi utgår nu från att det var en kvinna, verkligen var en apostel, eller om hon var högt ansedd av apostlarna. Den grekiska grundtexten tillåter båda tolkningarna. Därför gör svenska översättningar väl i att översätta med bibehållen tvetydighet, så som Folkbibeln gjort. Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Dock är det så att en mycket noggrann genomgång av alla ställen i den grekiska litteraturen från denna tid ger vid handen att det troligaste alternativet är att Junia var högt ansedd av apostlarna. Att hon alltså inte var en apostel själv. Här kan man fördjupa sig mer genom att ta del av appendix 1. Vantolkningar av Romarbrevet. Ytterligare en sak komplicerar saken. Ordet apostel används inom en vid betydelsesfär och betyder inte alltid en sån som Herren själv kallat till tjänst på ett omedelbart sätt, utan mellanhänder, så som han kallade de 12. Paulus använder ordet i en bredare bemärkelse när han kallar Jakob för apostel, Galaterbrevet 1, vers 18 och 19, och Lukas kallar Barnabas för apostel, Apostlagärningarna 14, 4, i första Thessalonikerbrevet 6, kapitel 2, vers 6 och 7, tycks Silas och Timoteus också bli kallade apostlar. Rent språkligt betyder apostel att vara utsänd, och det kan man vara i olika bemärkelser. Feministteologerna borde istället för att desperat försöka göra Junia till en kyrkoledare låta sig vägledas av de tydliga och klara bibelställena. Paulus förbjuder kvinnor att predika och undervisa i församlingens gudstjänster. Det ser man i första Korinthierbrevet 14, vers 33-38. Och första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 11-13. Han skriver även i första Timoteusbrevet 3, 2. En församlingsledare måste vara oklanderlig. En enda kvinnas man. Nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. En man vid namn Rufus får en hälsning i vers 13. Förmodligen var denne Rufus son till Simon av Kyrene, den man som bar Jesu kors. Rufus kallas utvald i Herren. Det är ett fantastiskt attribut som vi var och en får använda om oss själva. Vi kristna är alla, var och en, utvalda i Herren. En detalj kan vara värd att uppmärksamma. Paulus skriver att de ska hälsa varandra med en helig kyss, vers 16. Det var ett vanligt hälsningssätt som fortfarande används i vissa delar av världen och även i en del kyrkor. En sån hälsning hade förstås inte några sexuella eller romantiska undertoner, utan var endast ett uttryck för den kristna gemenskapen. Ytterligare en detalj som vi inte bör missa är orden i vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Satan är ju den gamle ormen från urtiden. Och i protoevangeliet, alltså det första evangeliet i första Mosebok 3:15, utlovades för första gången att frälsaren som skulle vara en kvinnas avkomma någon gång i framtiden skulle krossa ormens huvud. Samtidigt skulle också ormen hugga sin besegrare i hälen. Denna smärtsamma seger uppfylldes på Golgata. Jesus blev smärtornas man, faktiskt med en spik driven genom sin häl. Men denna seger över Satan är också vår seger. Håller vi fast vid Jesus seger, segrar även vi. Då krossas Satan också under våra fötter. Evangelisten och aposteln Johannes fick i en syn på ön Patmos se den frälsta skaran som hade segrat. Hur hade de gjort det? De hade övervunnit Satan genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Uppenbarelseboken 12:11. Församlingen i Rom skulle visa ifrån sig villolärarna som nämns i vers 17-18. Vi återkommer om det. Och endast hålla fast vid det klara och tydliga, en gång för alla givna evangeliet. Då sker det som Paulus skriver. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Satans besegrande sker genom evangeliet som är Guds kraft, inte vår egen. Gud ska snart krossa, skriver Paulus. Eftersom Paulus i dessa yttersta av tider ofta beskylls för att ha varit en sexistisk kvinnohatare, är det viktigt att lyfta fram hur Paulus såg på de kvinnor som var verksamma i urkyrkan. Han hälsar till inte mindre än ytterligare 7 kvinnor, förutom Priska och Junia, som ju förmodligen var en kvinna. Och genomgående får de apostelns beröm, förutom Julia och Nerius syster, som endast omnämns. Men det här är vad Paulus säger om kvinnorna. I vers 3 och 4 säger han om Priska att hon har riskerat livet för Paulus. I vers 6 säger han om Maria att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. I vers 7 om Junia att hon är högt ansedd bland eller av apostlarna. I vers 12 om Tryfena och Tryfosa att de arbetar i Herren. Och också i vers 12 om Persis att hon arbetat mycket i Herren. Och så i vers 13 om Rufus mor att hon har varit en mor även åt Paulus. Några av dem som var tillsammans med Paulus och hälsade till församlingen i Rom är också värda att nämnas. I vers 21 hälsar Paulus från sin gode vän och medarbetare Timoteus. Han är ju känd som Paulus trogne yngre medarbetare. I samma vers hälsar Paulus också från sina landsmän Lucius, Jason och Sosipater. Frågan är dock hur sugenes ska översättas. En del översättningar har valt att översätta med släktingar. Men de flesta har valt det i mitt tycke troligare landsmän, stamfränder eller liknande. Det vore onekligen intressant ifall Paulus hade släktingar som blivit kristna. Men vi kan inte veta om så var fallet. Ordet sugenes är alltför allmänt för att vi ska kunna avgöra saken. En man vid namn Tertius hälsas också i Herren till församlingen i Rom. Han hälsar också till församlingen i Rom. Och han gör det genom att även tillägga att det är han som har skrivit ner brevet. Han har alltså fungerat som Paulus sekreterare. Aposteln använde sig alltid av sådana. Han nöjde sig med att endast sätta sin namnteckning sist i brevet för att visa att det var äkta. Han avslutar till exempel andra Thessalonikerbrevet på detta sätt. I vers 17 av kapitel 3. Andra Thessalonikerbrevet alltså. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev. Så skriver jag. En av anledningarna till att Paulus använde sekreterare, förutom att det var snabbt och bekvämt, var att han led av en ögonsjukdom. Det kan vi se i Galaterbrevet 4, vers 13-15. Och därför förmodligen hade svårt att skriva. Så här inleder han den avslutande delen av Galaterbrevet, kapitel 6, vers 11. Se vilka stora bokstäver jag nu skriver till er med egen hand. Vi ska nu gå över till predikans andra del, läran om kyrkogemenskap. Efter den långa hälsningslistan kommer Paulus med en allvarlig förmaning i vers 17 och 18. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Det är verkligen en inträngande varning Paulus framställer. Orden och väcker anstöt mot en lära som ni fått undervisning i kan till och med översättas och orsakar avfall från den lära. En del bibelkritiska utläggare menar att detta avsnitt verkar malplacerat i sammanhanget och därför förmodligen är en interpolation. Ett senare tillägg som inte ursprungligen hörde till Romarbrevet. Men i den grekiska grundtexten finns det lilla ordet de, alltså men, med i början av vers 17. Efter den fina hälsningslistan med alla positiva omdömen börjar Paulus alltså med ett men. Men jag uppmanar er bröder att se upp. Har man detta i beaktande blir det en friktionsfri helhet av tankegången. Församlingsmedlemmarna får en hel del beröm. Men se nu upp för falska lärare. Romarbrevet 16:17 är nog Bibelns allra tydligaste ställe vad gäller läran om kyrkogemenskap. Man ska inte ha gemenskap med de som splittrar och orsakar avfall genom sina falska läror. Se upp för dem, manar aposteln. Håll er borta från dem. I Church and Ministry, eller på tyska Kirche und Amt, skriver Carl Ferdinand Wilhelm Walter i tes 8 att det är varje troendes plikt vid fara att förlora sin frälsning att fly alla falska lärare, undvika alla heterodoxa församlingar eller sekter och erkänna och hålla sig till renläriga församlingar och deras renläriga präster varhelst dessa står att finna. Så allvarligt är det. Genom att insupa det andliga gift som sprids från falska lärares predikstolar kan människor gå miste om sin frälsning. Guds ord manar gång på gång till separation från falska kyrkor och dessas predikanter. Här några exempel. Först då vårt eget bibelställe, Romarbrevet 16:17. Håll er borta från dem. Och sen, gå inte som omaka par ihop med dem som inte tror. Andra Korinthierbrevet 6:14. Gå ut från dem och skilj er från dem. Andra Korinthierbrevet 6:17. Håll dig borta från sånt. Första Timoteusbrevet 6:11. En villolärare ska du ge en första och en andra varning och sen avvisa. Titus 3:10. Ta inte emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Andra Johannesbrevet vers 10. Mot bakgrund av Bibelns klara lära om att inte vara medlem i villfarande kyrkor som till exempel Svenska kyrkan skriver Walter i sitt förord till Lehre und Wehre årgång 25 nummer 1 från 1879. Alla argument med vilka man försöker rädda sin bekännelsetrohet trots sin gemenskap med dagens landskyrkor är därför bara undanflykter. När de ställs mot vår rena bekännelses klara ordalydelse krossas de som vassrör under tyngden av ett klippblock. När de ställs inför ditt egna samvetets domarsäte måste de tystna som tomma ursäkter. Så kommer vi till sist till predikans tredje del, den avslutande, med en avslutande hälsning. Ögonblick. En avslutande hälsning. Även om Paulus inte nämner det så skrev han förmodligen denna avslutande del med sin egen hand. Liksom han avslutade andra av sina brev. Se till exempel andra Thessalonikerbrevet kapitel 3 vers 17 och Galaterbrevet 6:11. Genom att använda sin egen handstil autentiserade han brevet. Det är inte endast Paulus handstil som är äkt paulinsk utan även innehållet i den avslutande doxologin, lovprisningen. I det första kapitlet angav Paulus temat för brevet i vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och nu knyter han an till detta grundtema, evangeliets kraft, igen genom att säga: Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Det skrev han i vers 25. Jesus Kristus är centrum i Paulus budskap. Han är nyckeln. genom uppenbarelsen om honom avslöjas urtidsmysteriet, det frälsningsrådslut som Fadern, Sonen och den helige Ande bestämde om människosläktets frälsning före världens grund blev lagd. Efesierbrevet 1, vers 4-10. Paulus skriver om Jesus i vers 25 och 26 här i Romarbrevets 16 kapitel. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter och den skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Genom Paulus och de andra apostlarnas verksamhet som spred evangeliet över världen öppnar sig denna hemlighet. Alla folk på jorden, judar som hedningar, nås av frälsningen i Jesus Kristus. Endast otron ställer människan endast otron ställer människan utanför, så att hon förblir i mörkrets och dödens rike. Paulus hade själv genom egen erfarenhet upplevt kraften i Guds evangelium. Från att ha varit en kristushatande farisé hade han genom mötet med Jesus blivit en apostel, en missionär, en själavinnare. Han fick genom sin verksamhet se hundratals, ja tusentals människor strömma in i Guds rike. Guds kraft till frälsning flödade in i judars och hedningars hjärtan. Och kristna församlingar grundades hela vägen från Jerusalem till Illyrien. Aposteln var övertygad om att evangeliet hade styrkt också församlingen i Rom. Evangeliets kraft skulle också vinna ännu fler människor i framtiden. Det var aposteln övertygad om. Han inbjöd de kristna i Rom att bli sina medarbetare i missionsarbetet i Spanien. Romarbrevet 15:24. Som vi vet nådde evangeliet dit så småningom, vare sig det nu skedde genom Paulus eller inte. Och efter ungefär ytterligare 1000 år fick evangeliet fäste också uppe i det kalla Norden, i vårt land. Nu har det gått ytterligare 1000 år. Och församlingar har bildats på varje kontinent. Evangeliet har också nått var och en av oss personligen. Vi tar därför till oss Paulus slutord som om de vore riktade till oss, vilket de också är. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.